15. En annan färdighet sedan 358. Till Elaines stora vrede, en vrede som fick henne att skära tänder, gick hon vilse på vägen till sina rum. Hon hade bott där ända sedan hon flyttade från barnkammaren, men ändå vek hon två gånger in i en korridor bara för att finna att den inte ledde dit hon hade trott. Och en bred trappa med marmorräcken förde henne åt helt fel håll. Brände henne, nu började havandeskapet göra henne fullständigt fnoskig. Hon kunde känna bryderi och en växande oro genom bandet till Birgit när hon vände tillbaka och gick upp för en annan trappa. Några av gardeskvinnorna mumlade besvärat, men så lågt att hon inte riktigt kunde urskilja orden, tills de tystades av en skarp tillsägelse från den tjänstgörande fanjunkaren. En slank saldenska med sval blick vid namn Devore Sarbayan. Till och med Avienda började ge henne tvivlande blickar. Och hon tänkte inte höra på några kommentarer om att hon gått vilse i palatset. Inte ett ord till någon, sa hon bistert. Inte ett, tillade hon, när Birgit ändå öppnade munnen. Den gyllenblonda kvinnan knep ihop läpparna och ryckte sig i flätan på nästan samma sätt som Ninive. Hon brydde sig inte om att dölja sin ogillande min, och genom bandet kändes det fortfarande hur förbryllad hon var och bekymrad. Tillräckligt mycket för att Elaine själv skulle börja bli det också. Hon kämpade för att jaga bort känslan innan hon kom på sig själv med att vrida sina händer och be om ursäkt. Så stark var den. Jag tror att jag ska försöka hitta mina rum, om jag nu bara kan få säga några ord, sa Birgit med spänd röst. Jag vill få på mig torra kläder innan jag sliter ut stövelsulorna. Vi måste prata om det här senare. Jag är rädd att det inte finns någonting att göra, men... Med en stel nick, knappt värd namnet, stegade hon iväg, vilt svängande med den osträngade bågen. Elaine ropade nästan tillbaka henne. Det var vad hon ville göra, men Birgit behövde bli torr lika mycket som hon själv. Dessutom hade Elaines humör vänt igen, och nu kände hon sig tjurig och envis. Hon tänkte inte prata om att hon gått vilse i de korridorer där hon gått sedan barnsben, vare sig nu eller senare. Det fanns inte någonting att göra. Vad skulle det betyda? Om Birgit försökte säga att hon var för virrig för att få ordning på tankarna, hon bet ihop tänderna igen. Till sist, efter ännu en oväntad krök, hittade hon de höga dörrarna med snidade lejon som ledde in till hennes svit och undslapp sig en liten lättad suck. Hon hade börjat tro att hennes minnen av hur palatset såg ut hade hamnat fullständigt huller om buller. Ett par gardeskvinnor, praktfullt utstyrda i bredbrättade hattar och med vita fjäderplymer och spetskantade gehäng, broderade med Andros vita lejon på sned över sina glänsande harnesk och ytterligare spets vid halsen och handlederna, stod på vakt på ömse sidor om dörren. De stelnade till när hon närmade sig. Så snart hon fick tid över att ägna sig åt sådant tänkte hon se till att de fick rödlackerade harnesk i samma nyans som sidenrockarna. Tanken var att de skulle vara så granna att en angripare skulle avfärda dem som ofarliga tills det var för sent. Och då tänkte hon minsann göra dem pråliga som påfåglar. Ingen av gardeskvinnorna verkade ha någonting emot det. I själva verket såg de ivrigt fram emot sina lackerade harnesk. Hon hade hört när folk som inte märkt att hon var i närheten hade talat nedsättande om gardeskvinnorna. Oftast kvinnor, men även Doylin Mellar, deras egen befälhavare. Men själv hade hon fullt förtroende för deras förmåga att beskydda henne. De var modiga och målmedvetna, annars skulle de inte ha varit här. Judith Assiri och andra som varit köpmansvakter, ett sällsynt yrke för kvinnor, undervisade dem i fäktning varje dag. Och någon av väktarna gav dem ytterligare en lektion varje dag. Sarithas väktare, Ned Jarman och Van Deens James, prisade deras läraktighet. James sa att den berodde på att de inte redan trodde att de visste någonting om hur man hanterade ett svärd. Vilket verkade befängt. Hur kunde man tro att man redan kunde någonting om man nu behövde undervisning i det? Trots vakterna som redan stod utanför dörren avdelade Devor två av dem som följt henne. Och dessa båda drog sina svärd och gick in medan Elaine väntade i korridoren tillsammans med Avienda och de andra, otåligt trampande med foten. Alla undvek henne med blicken. Det var inte av misstro till de båda vakterna vid dörren som Devor beordrat att rummen skulle genomsökas. Förmodligen skulle det vara möjligt att klättra upp för palatsets fasad, med tanke på hur många utskjutande ornament den hade. Men Elaine kände sig irriterad över att behöva vänta. Det var inte förrän de båda kom ut och rapporterade att det inte fanns några lönnmördare där inne och att ingen HD väntade på att snappa upp Elaine och föra henne tillbaka till tornet som hon och Avienda fick stiga in, medan gardeskvinnorna posterade sig tillsammans med de andra utanför dörren. Hon undrade om de verkligen skulle ha hindrat henne handgripligen om hon hade försökt gå in innan dess. Men än så länge hade hon inte haft lust att undersöka saken. Att bli fasthållen av sina egna livvakter skulle ha varit outhärdligt, även om de bara skötte sitt arbete. Då undvek hon hellre risken att det skulle ske. En liten brasa brann på förmakets vita marmorhärd men gav inte mycket värme. Mattorna hade tagits bort efter vintern och trots de kraftiga sulorna på hennes skor kände hon stengolvets kyla genom dem. Esande, hennes kammarjungfru, bredde ut sin rödkantade gråa kjol i en nigning som var överraskande graciös trots att den smala vithåriga kvinnan led av ledvärk som hon vägrade erkänna eller låta helas. Lika våldsamt som hon skulle ha motsatt sig varje antydan om att hon skulle dra sig tillbaka igen. Hon bar med stolthet den stora gyllene liljan, Elaines vapen, som var broderad på hennes klänningsbröst. Strax bakom flankerades hon av två yngre kvinnor i liknande livré, men med mindre liljor. Ett par systrar med kantiga drag som hette Sefani och Nariss. De var blyga, men väl upplärda av Esande och neg så djupt att de nästan rörde vid golvet. Visserligen var Esande skör och långsam i rörelserna, men hon slösade aldrig bort någon tid på onödigt småprat eller att tjafsa om självklarheter. Det blev inga utrop om hur våta Elaine och Avienda var, trots att gardeskvinnorna säkert hade förvarnat henne. Nu ska vi se till att ni blir varma och torra båda två. Och så ska Ishnod få på sig någonting som passar när man ska prata med legoknäktar. Den röda sidenklänningen med eldstenarna borde imponera lagom mycket på dem. Och det är hög tid att ni fick någonting i er. Bryr inte om att påstå att ni redan har ätit Ishnod. Nariss, spring till köket och se till att de gör i ordning någonting till hennes nåd Elaine och hennes nåd Avienda. Avienda gav till ett frustande skratt, men hon hade för länge sedan slutat upp att invända när någon tilltalade henne som en adelsdam. Vilket var lika bra, eftersom hon aldrig skulle ha fått Esande att sluta. När det gällde tjänare fanns det vissa saker man befallde över, och andra som man helt enkelt fick finna sig i. Av någon anledning grimaserade Nariss och tog ett djupt andetag. Men hon neg djupt igen, den här gången för Esande, och bara aningen djupare för Elaine. Hon och hennes syster hyste precis lika stor vördnad för den gamla kvinnan som för tronens dotter av Andor, innan hon samlade ihop sina kjolar och pilade ut i korridoren. Elaine grimaserade också. Uppenbarligen hade gardeskvinnorna berättat för Esande om legosoldaterna. Och om att hon inte hade ätit. Hon avskydde när folk pratade om henne bakom hennes rygg. Men hur mycket berodde det på hennes lynnighet? Hon kunde inte påminna sig att hon tidigare blivit uppbrakt över att en kammarjungfru i förväg visste vilken klänning hon skulle lägga fram, eller för att någon visste att hon var hungrig och skickade efter en måltid utan att fråga. Tjänarna pratade förstås sinsemellan, eller snarare skvallrade oavbrutet, det visste alla. Och om de var skickliga på sitt arbete, vidarebefordrade de allt de trodde skulle leda till att deras matmor blev bättre upppassad. Sander var synnerligen skicklig. Inte desto mindre grämde det henne, desto mer som hon visste att det var oförnuftigt. Hon lät Sander leda henne och Avienda till påklädningsrummet, medan Sefani följde efter. Vid det här laget kände hon sig verkligen eländig, blöt och huttrande, för att inte tala om att hon var arg på Bigitt som traskat iväg, rädd efter att ha gått vilse i den byggnad där hon hade vuxit upp och misslynt över att hennes livvakter skvallrade om henne. Sanningen att säga kände hon sig fullständigt bedrövlig. Det dröjde dock inte länge förrän Eschende hade fått av henne de våta kläderna och svept in henne i en stor vit handduk som hängt och blivit uppvärmd framför den breda marmorhärden i ena änden av rummet. Det hade en lugnande inverkan. Här var brasan inte alls liten och det var närmast hett i rummet. En välkommen värme som trängde in i kroppen och jagade bort rysningarna. Eschende torkade Elaines hår medan Sefani utförde samma uppgift åt Avienda, vilket fortfarande gjorde Avienda lika harmsen trots att det ingalunda var första gången. Hon och Elaine borstade ofta varandras hår på kvällarna, men att ta emot denna enkla tjänst från en kammarjungfru lockade fram röda fläckar på Aviendas solbrända kinder. När Sefani öppnade ett av klädskåpen som stod längs väggen kom det en djup suck från Avienda. Hon höll en handduk löst draperad om kroppen. Att en annan kvinna torkade hennes hår var genant, men inte att stå nästan naken inför andra människor. Och hade en annan mindre virad om håret. Elaine, tycker du att jag ska ha våtlänningskläder med tanke på att vi ska träffa de där legosoldaterna? Frågade hon med mycket motvilligt tonfall. Eschende log. Hon tyckte om att klä upp Avienda. Elaine dolde själv ett leende, vilket inte var lätt eftersom hon egentligen hade svårt att hålla sig för skratt. Hennes syster låtsades att hon föraktade sidenkläder, men lät sällan ett tillfälle att bära dem gå sig förbi. Om du står ut med det, Avienda, sa hon allvarsamt. Medan hon försiktigt rättade till handduken som hon själv var insvept i. Eschende såg henne naken varenda dag, liksom Sefani. Men hon tänkte inte låta det ske utan anledning. Det bästa vore om vi båda verkligen imponerar på dem. Jag hoppas att du inte har alldeles för mycket emot det. Men när vi ändå stod redan vid klädskåpet i oblygt glipande handduk och fingrade på klänningarna. I ett annat skåp hängde flera uppsättningar ejlkläder. Men Tailin hade skänkt henne flera kistor med utsökt skräddade siden och ylleplagg innan de lämnade i Bordar. Tillräckligt för att fylla nästan en fjärdedel av de snidade skåpen. Efter detta lilla nöje kände sig Elaine inte längre som om hon måste säga emot allting. Så hon lät utan invändningar Eschende ta på henne en röd sidenklänning med en rad eldstenar, stora som fingerleder, fastsydda i ett band runt halslinningen. Plagget var onekligen tillräckligt imponerande för att inga andra smycken skulle behövas. Men egentligen räckte ormringen på hennes högerhand för vem som helst. Den vithåriga kvinnan arbetade med stor fingertoppskänsla. Men trots det hajade Elaine till när hon började knäppa de långa raderna med små knappar längs ryggen så att framstycket spände mot hennes ömma bröst. Det rådde delade meningar om hur länge detta skulle vara. Men alla var överens om att hon kunde vänta sig att de svullnade ytterligare. Och hon önskade verkligen att Rand kunnat vara här och dela den fulla verkan av hennes band till honom. Det skulle lära honom att vara så oförsiktig att hon blev med barn. Hon kunde förstås ha druckit hjärtbladste innan hon gick till sängs med honom. Nej, den tanken sköt hon genast bort. Allt det här var Rands fel, och så var det med den saken. Evienda valde som så ofta en blå klänning, den här gången en med livet kantat med flera rader av små pärlor. Plagget var inte riktigt så djupt urringat som bruket var i Ibodar, men skulle likväl blotta lite av bysten. Det var svårt att få en klänning sydd i Ibodar som inte gjorde det. Medan Sefani började knäppa den i ryggen fingrade Evienda på någonting hon tagit ur sin bältespung. En liten dolk med grovt hjortjornsskaft virat med guldtråd. Den var dessutom en Tear and Grill, men Elaine hade inte lyckats räkna ut vad den gjorde förrän havandeskapet satte stopp för sådana studier. Hon hade inte vetat att hennes syster bar med sig den. Evienda tittade på den med nästan drömsk blick. Hur kommer det sig att du är så fascinerad av den där, frågade Elaine. Det var inte första gången hon hade sett den andra kvinnan uppslukad av kniven. Evienda ryckte till och tittade blinkande på dolken. Järnklingen, det såg i varje fall ut som järn, hade såvitt Elaine kunde avgöra aldrig blivit slipad och var en aning längre än hennes handflata, men ovanligt bred. Till och med spetsen var för trubbig för att man skulle kunna hugga med den. Jag har funderat på att ge den till dig, men eftersom du aldrig sagt någonting om den tänkte jag att jag hade fel. Och då skulle vi tro att du vore trygg för åtminstone vissa faror trots att du inte var det. Så jag bestämde mig för att behålla den. På så vis kan jag i varje fall skydda dig om jag har rätt. Och har jag fel gör den ingen skada. Elaine skakade förvirrat på sitt handduksomvirade huvud. Rätt om vad då? Vad pratar du om? Den här, sa Evienda och höll upp dolken. Jag tror att skuggan inte kan se den som har den här på sig. Varken de ögonlösa eller de skuggvridna. Kanske inte ens bladfördärv. Fast om inte du också märkte det måste jag ha fel. Sefani flämtade till och hennes händer blev stilla tills hon fick en tyst tillsägelse från Esande. Esande hade levt för länge för att bli omskakad av blotta omnämnandet av skuggan. Eller för den delen av särskilt mycket annat heller. Elaine stirrade på Evienda. Hon hade försökt lära sin syster att tillverka Tear and Griller. Men sådana färdigheter saknade Ale-kvinnan helt. Däremot hade hon kanske en annan förmåga, kanske till och med en som kunde kallas för en gåva. Kom med mig, sa hon. Hon tog Evienda i armen och nästan drog med sig henne ut ur påklädningsrummet. Esandi följde efter under ymniga protester och Sefani försökte knäppa färdigt Eviendas klänning i farten. I den större av Elaines båda salonger brann rejäla brasor i båda eldstäderna. Och även om det inte var riktigt lika varmt som i påklädningsrummet så var luften behaglig. Mitt på det vita golvet stod ett bord med kanterna snidade till voluter, omgivet av stolar med låga ryggstöd. Det var här Elaine och Evienda intog de flesta av sina måltider. En trave med böcker i skinnband från palatsbiblioteket låg i ena änden av bordet. Sagoböcker och böcker om Andros historia. De spegelförsedda golvlamporna gav bra ljus. Och här satt de ofta och läste om kvällarna. Viktigare var dock det långa sidobord som stod vid en av de mörka träpanelklädda väggarna. Det var täckt med Tear and Griller från den gömma som fränderna haft i Ibodar. Bägare och skålar, statyetter och småfigurer, smycken och olika föremål av alla de slag. De flesta såg alldagliga ut, frånsett att de ibland kunde vara utformade på något ovanligt sätt. men inte ens de som såg skörast ut gick att ha sönder, och en del var mycket tyngre eller lättare än de såg ut. Hon kunde inte längre utan fara studera dem på något meningsfullt sätt. Hon hade minst försäkran om att hennes ofödda barn inte kunde bli skadade, men så osäkert som hennes grepp om kraften var nu, var risken för att hon skulle göra sig själv illa större än någonsin. Men likväl ändrade hon varje dag uppsättningen av föremål på bordet. Hon plockade på måfå bland klövjekorgarna som stod i en förrådsskrubb och la ut nya föremål, bara för att kunna titta på dem och spekulera över vad hon kunde ha lockat ur dem för hemligheter innan hon blev havande. Inte för att hon hade fått veta särskilt mycket, egentligen ingenting, men hon kunde grunna över dem. Hon var inte orolig för att någonting skulle bli stulet. Rini hade rensat bort de flesta, om inte alla, ohedliga tjänare, och den ständiga bevakningen av ytterdörren var en extra säkerhet. Med synnerligen ogillande min klädde på sig gjorde man i påklädningsrummets anständiga skydd, inte ute i salongen, där någon kunde komma intrampande när som helst, återupptog Echandi arbetet med Elaines knappar. Sefani, som förmodligen var lika skakad av den äldre kvinnas missnöje som av någonting annat, andades häftigt när hon tog sig an Aviendas. Välj en sak och säg vad du tror att den gör, sa Elaine. Att titta och spekulera hade inte tjänat någonting till, vilket hon inte heller hade trott. Men om Avienda på något sätt kunde avgöra vad en Tear and Grill var bra för bara genom att hålla i den. Avunden bubblade upp inom henne, het och bitter. Men hon tryckte ner den och hoppade för säkerhets skull på den några gånger tills den var borta. Hon tänkte inte vara avundsjuk på Avienda. Det vet jag inte alls om jag kan, Elaine. Jag tror bara att den här kniven skapar en sorts skyddsformel. Och jag har säkert fel, för annars skulle du veta det också. Du vet mer om sånt här än någon annan. Elaine rodnade generat. Jag vet inte alls så mycket som du verkar tro. Försök, Avienda. Jag har aldrig hört talas om någon som kunnat läsa Cheran Griller. Men om du kan det, om så bara lite grann, förstår du inte hur fantastiskt det vore? Avienda nickade men såg tvivlande ut. Hon sträckte tveksamt ut handen och rörde vid en smal svart stav som var ett steg lång och så böjlig att den kunde krökas i en cirkel och genast räta ut sig om man släppte den. Hon nuddade den men ryckte snabbt åt sig handen igen och torkade omedvetet av den på kjolen. Den här orsakar smärta. Det har Ninni redan sagt, sa Elaine otåligt och fick en blick av Avienda. Ninni Valmer sa inte att man kan variera hur mycket smärta varje slag ger. Sen blev hon genast osäker igen och fick en tvekande ton. Jag tror i varje fall att det går. Jag tror att ett slag kan kännas som ett eller som 100. Men jag gissar bara, Elaine. Det är bara vad jag tror. Fortsätt, uppmuntrade Elaine henne. Vi kanske hittar någonting som är säkert. Vad säger du om den här? Hon tog upp en underligt formad metallhätta. Det var täckt med sällsamma kantiga mönster i vad som verkade vara otroligt fin gravyr och alldeles för tunn för att använda som hjälm, trots att den var dubbelt så tung som den såg ut. Dessutom kändes metallen hal och inte bara slät, som om den vore inoljad. Avienda la motvilligt ifrån sig dolken, tog emot hettan och vred den ett varv i sina händer innan hon la tillbaka den på bordet och tog upp dolken igen. Jag tror att den låter den styra en anordning av något slag. En maskin. Hon skakade på huvudet så att handduken gungade. Men jag vet inte hur eller vad för slags maskin. Förstår du? Jag gissar bara igen. Men Elaine lät henne inte sluta. Avienda tog i Tear and Grill efter Tear and Grill. Vissa höll hon i en liten stund och varje gång hade hon någonting att säga. Visserligen tvekande och med förbehåll om att det bara var ett antagande. Men hon hade alltid ett svar. En liten ask med gångjärnsförsett lock, synbarligen av elfenben och täckt med krusade linjer i grönt och rött, trodde hon innehöll musik. Hundratals eller kanske tusentals melodier. För en Tear and Grill skulle det kunna vara möjligt. En riktigt fin speldosa kunde trots allt ha så mycket som 100 cylindrar. Och vissa kunde spela riktigt långa stycken på cylinder efter cylinder utan att man behövde byta dem. En ganska flat vit skål med en diameter på närmare ett steg var till för att skåda saker som befann sig långt bort, trodde hon. Och en hög vas prydd med gröna och blå vinrankor. Blå vinrankor var till för att samla vatten ur luften. Det lät meningslöst, men Avienda smekte den nästan. Och efter närmare begrundan insåg Elaine att den skulle kunna vara mycket bra att ha i Ale-öknen. Om den fungerade som Avienda trodde. Och någon kunde räkna ut hur man fick den att fungera. En liten svartvit statyett av en fågel med de långa vingarna utbredda till flykt var till för att tala med människor över långa avstånd, sa hon. Liksom en blå kvinnofigur som rymdes i hennes hand, klädd i kjol och rock av främmande snitt. Och 5 örhängen, 6 ringar och 3 armband. Elaine började tro att Avienda höll på att ge upp och gav samma svar varje gång i hopp om att hon skulle sluta fråga. Men sen märkte hon att hennes syster blev stadigare på målet, snarare än mer tveksam och att hon inte längre lika ofta sa att hon bara gissade. Och hennes gissningar blev allt mer detaljerade. En böjd, slät, mattsvart stav, tjock som hennes handled. Den såg ut som metall, men ena änden formade sig efter den hand som grep om den, fick henne att tänka på att skära. Såväl sten som metall, så länge den inte var för tjock. Ingenting som kunde brinna däremot. En fotshög figur i vad som såg ut att vara glas, föreställande en man med handen höjd som för att signalera stopp, skulle jaga bort skadedjur. Den skulle onekligen kunna komma till pass med tanke på att Caimlyn översvämmas av råttor och flugor. En djup blå stenskulptur stor som hennes hand och bestående av idel kurvor. Den såg i varje fall ut att vara av sten, även om den inte riktigt verkade huggen med mejsel. Var till för att odla någonting. Inte växter, men fick henne att tänka på hål, fast det var inte riktigt hål ändå. Och hon trodde inte att någon behövde leda kraften för att få den att fungera. Bara sjunga rätt sång. Visserligen fanns det Tyrann Greeler som inte krävde kraften. Men allvarligt talat. En sång. Sefani, som var färdig med Aviendas klänning, stod trollbunden och lyssnade på uppräkningen med ögon som blev större och större. Esander lyssnade också intresserat med huvudet på sned och gav till små utrop vid varje nytt avslöjande. Men stod inte och hoppade som Sefani. Den där då, er snåd, for ur den yngre kvinnan när Avienda var tyst en stund. Hon pekade på en statyett föreställande en tjock, skäggig man med ett muntert leende på läpparna och en bok i handen. Den var 2 fot hög, såg ut som ärgad brons och var onekligen tung nog att vara gjord av det. När jag tittar på honom får jag alltid lust att le jag också i snåd. Jag med, Sefani Pelden, sa Avienda och strök bronsmannen över huvudet. Han har mer än bara den bok som man kan se. Han innehåller 1000 sinom 1000 böcker. Plötsligt omvärvdes hon av Saidras glöd och ledde in tunna flöden av eld och jord i bronsfiguren. Sefani pep till när 2 ord på gamla språket uppenbarade sig i luften ovanför statyetten. Lika svarta som om de varit skrivna med prima bläck. Några av bokstäverna var lite underligt formade, men orden var helt tydliga. Ansoen och Imsoen svävande i intet. Evienda såg nästan lika häpen ut som kammarjungfrun. Jag tror att vi har fått vårt bevis till sist, sa Elaine med större lugn än hon kände. Hon hade hjärtat i halsgropen och det bultade för fullt. Lögner och sanning, det var vad de båda orden betydde. Eller kanske snarare diktning och fakta med tanke på sammanhanget. Det var bevis nog för henne. Hon la på minnet var flödena vidrörde figuren inför den dag då hon kunde återgå till sina studier. Men du borde inte ha gjort så. Det är farligt. Ljuset runt Evienda slocknade. Åh, ljus, utbrast hon och slog armarna om Elaine. Jag tänkte inte på det. Jag har stor tåg till dig. Det var absolut inte min mening att utsätta dig eller barnen för fara. Absolut inte. Barnen och jag är trygga, Elaine skrattade och återgäldade kramen. Du kommer väl ihåg min syn? I varje fall barnen var trygga, tills de föddes. Det var så många små som dog under sitt första år. Min hade inte sagt någonting mer än att de skulle födas friska och krya. Och min hade inte sagt någonting om att hennes förmåga inte skulle bli utbränd heller. Men det tänkte hon inte ta upp när hennes syster redan kände sig skyldig. Du har ingen tåg till mig. Det var det jag tänkte på. Du kunde ha dött eller bränt ut din förmåga. Evienda backade undan så mycket att hon kunde se Elaine i ögonen. Tydligen blev hon lugnad av det hon såg där, för hennes läppar kröktes i ett småleende. Men jag fick den att fungera. Jag kanske kan ta över dina studier. Med din vägledning skulle det inte alls vara farligt. Vi har flera månader på oss innan du kan göra det själv. Du har ingen tid på dig alls, Evienda, hördes en kvinnoröst säga från dörren. Vi ska ge oss av. Jag hoppas att du inte har vant dig för mycket vid att gå i sidan. Jag ser dig, Elaine. Evienda lämnade omfamningen med ett skutt och rodnade våldsamt medan två älkvinnor kom in i rummet. Och inte vilka älkvinnor som helst. Blekblonda Nadire, lång som de flesta män och med en därtill passande bredd, var en vis med stor myndighet i Goshens klan. Och Dorinda, med vita stråk i det långa röda håret, var hustru till Bel, Goshiens klanhövding. Men hennes verkliga betydenhet kom sig av att hon var takfru över rökkällans septem, klanens största. Det var hon som hade talat. Jag ser dig, Dorinda, sa Elaine. Jag ser dig, Nadira. Varför tar ni Evienda med er? Du sa att jag kunde stanna hos Elaine och vakta hennes rygg, protesterade Evienda. Det gjorde du faktiskt, Dorinda. Elaine tog sin systers hand i ett stadigt grepp och Evienda tryckte till. Både du och de andra visa. Det rasslade om armbanden av guld och elfenben när Dorinda rättade till sin sjal. Hur många behöver du som vaktar din rygg, Elaine, frågade hon torrt. Du har kanske 100 eller fler som inte ägnar sig åt något annat. Och lika hårdföra som far Darius May. Ett leende fick rynkorna i hennes ögonvrår att djupna. Jag tror att kvinnorna utanför ville att vi skulle lämna ifrån oss våra knivar innan de släppte in oss. När Dere rörde vid hornskaftet på stidkniven hon hade hängande i skärpet och det blixtrade om hennes gröna ögon. Trots att det var föga troligt att vakterna hade visat någon sån önskan. Inte ens Birgit, som var misstänksam mot alla när det gällde Elaines trygghet, kunde se någon fara från Eil. Och Elaine hade godtagit vissa förpliktelser när hon och Evienda adopterade varandra. De av de visa som hade deltagit i den ceremonin, däribland Nadire, var fria att gå var de ville i palatset, när de ville. Det var en av förpliktelserna. Vad Dorinda beträffade så var hennes utstrålning så myndig, om än på ett stillsamt vis, att det verkade omöjligt att någon skulle försöka ställa sig i vägen för henne. Din undervisning har fått anstå för länge, Evienda, sa Nardere bestämt. Gå och byt om till ordentliga kläder. Men jag lär mig så mycket av Elaine, Nardere. Vävar som inte ens du känner till. Jag tror att jag kan få det att regna i det trefaldiga landet. Och just nu har det visat sig att jag kan... Vad du än må ha lärt dig, avbröt Nardere henne skarpt, så verkar du ha glömt lika mycket. Som till exempel att du fortfarande är lärling. Kraften är det minsta av allt en vis måste känna till. Annars skulle det inte finnas visa som inte kan leda. Gå nu och byt om och skatta dig lycklig att jag inte säger åt dig att komma naken tillbaka och få en omgång prygel. Klanen håller redan på att ta ned tälten och om avfärden sinkas så får du smaka remmen. Utan ett ord till släppte Evienda Elaines hand och störtade ut ur rummet. På vägen stötte hon emot Narys som vacklade till och var nära att tappa den stora bricka med en handduk över som hon bar på. En snabb gest från Essender fick Sefani att skynda efter Evienda. Narys ögon blev stora vid åsynen av ale-kvinnorna. Men Essender tillrättavisade henne för att ha tagit så lång tid och så åt henne att duka upp måltiden på bordet. Vilket genast fick fart på den unga tjänarinnan medan hon bad om ursäkt med låg röst. Elaine ville också springa ut efter Evienda och ta vara på varje ögonblick i hennes sällskap. Men Nardires ord fick henne att stanna. Ska ni lämna Camelin, Dorinda? Vart ska ni bege er? Hur mycket Elaine än tyckte om alefolket ville hon inte ha dem kringvandrande på landsbygden. Med den instabila situation som rådde var det tillräckligt bekymmersamt när de lämnade sitt läger för att jaga eller bedriva handel. Vi lämnar Andor, Elaine. Om några timmar är vi långt utanför era gränser. Vad beträffar vårt mål måste du fråga Kar Akarn. Nardere hade gått fram för att se vad Narys dukade upp och Narys började darra så att hon nästan tappade mer än en tallrik. Det här ser bra ut, men en del av örterna känner jag inte igen, sa den visa. Har din barnmorska godkänt allt det här, Elaine? Jag kommer att tillkalla en barnmorska när den tiden närmar sig, Nardere. Dorinda, du kan väl inte tro att Rand vill att jag inte ska få veta vart ni beger er? Vad sa han? Dorinda ryckte lätt på axlarna. Han skickade en budbärare. En av svartrockarna, med ett brev till Bell. Bell lät förstås mig läsa det. Det hördes på hennes ton att någonting annat inte kommit på fråga. Men Kar Akarn bad Bell att inte berätta det för någon. Så jag kan inte avslöja det för dig. Ingen barnmorska, sa Nardere klentroget. Vem talar om för dig vad du ska äta och dricka? Vem ger dig rätt örter? Sluta blänga på mig så där kvinna. Melains humör är värre än ditt någonsin kan bli. Men hon har tillräckligt mycket vett att låta Mornell ta hand om sånt åt henne. Varenda kvinna i hela palatset bestämmer vad jag ska äta, svarade Elaine bittert. Varenda kvinna i hela Camelin tror jag ibland. Dorinda, kan du inte i varje fall... Er snåd, er mat kallnar, sa Essander milt. Men med precis den antydan till fasthet som en äldre trotjänare kan tillåta sig. Elaine bet ihop tänderna och skred bort till den stol som Essande hade dragit ut åt henne. Hon klampade inte, hur mycket hon än hade velat det. Hon skred. Essande tog fram en hårborste med elfenbensskaft, virade upp handduken runt Elaines hår och började borsta henne medan hon åt. Hon åt mest för att någon skulle bli ivägskickad för att hämta mer varm mat om hon inte gjorde det. Och för att Essende och hennes egna livvakter mycket väl kunde tänkas hålla kvar henne där tills hon gjorde det. Men bortsett från några torkade äpplen som inte blivit dåliga var måltiden allt annat än aptitretande. Brödet hade en knaprig skorpa men var prickigt av mjölbaggar. Och bönorna, torkade bönor som lagts i blöt eftersom alla de konserverade hade blivit ankomna, var sega och smaklösa. Äpplet var nedblandat i en skål med örter, skivad kardborrerot, svarthaggtornsbär, krampbark, maskros, nässelblad med en gnutta olja. Och till det fick hon en bit killingkött kokt i smaklös buljong. Men nästan inget salt så vitt hon kunde avgöra. Hon skulle ha kunnat begå mord för att få en salt fettdrypande biff. På Aviendas tallrik låg det skivat nötkött, fast det såg segt ut. Men hon kunde lika gärna be om vin. Som måltidsdryck kunde hon välja mellan vatten och getmjölk. Hon längtade nästan lika mycket efter te som efter fett kött. Men redan minsta doft av te fick henne att springa till avträdet för att låta sitt vatten. Och det hade hon redan alldeles tillräckligt mycket bekymmer med. Så hon åt metodiskt, mekaniskt. Försökte tänka på vad som helst utom smakerna i sin mun. Bortsett från äpplet i varje fall. Hon försökte lirka ur de båda älgkvinnorna lite nyheter om Rand. Men de verkade veta mindre än hon. I varje fall vad de ville erkänna. De kunde vara väldigt förtegna om de satte den sidan till. Själv visste hon i varje fall att han befann sig någonstans i sydost. Någonstans i Tyr, misstänkte hon. Men han kunde lika gärna vara på Maredoslätten eller uppe i världsryggen. Utöver det visste hon att han var vid liv och inte ett dugg mer. Hon försökte se till att samtalet fortsatte röra sig kring Rand i hopp om att de skulle råka försäga sig. Men hon kunde lika gärna ha försökt hugga sten med bara händerna. Dorinda och Nardera hade sitt eget mål. Att övertyga henne om att hon omedelbart måste skaffa sig en barnmorska. De tjatade outtröttligt om att hon utsatte både sig själv och barnen för fara. Och inte ens min syn kunde fått dem på andra tankar. Nåväl, sa hon till sist och la ifrån sig besticken med en smäll. Jag ska börja leta efter en idag. Och om hon inte hittade någon skulle de inte behöva få veta det. Jag har en brorsdotter som är barnmorska i Snåd, sa Esande. Hon heter Melfarne och har en butik i Nya Camlin där hon säljer örter och salvor. Och jag tror att hon är mycket kunnig. Hon la de sista lockarna på plats och steg tillbaka med ett belåtet leende. Ni påminner så mycket om er mor, er Snåd. Elaine suckade. Tydligen skulle hon få en barnmorska, antingen hon ville det eller ej. Ytterligare någon som kunde se till att göra hennes måltider eländiga. Nåväl, en barnmorska kanske kunde föreslå någonting mot ryggvärken om nätterna och de ömma brösten. Ljuset var ett tack att hon besparats lusten att kräkas i tid och otid. Den delen av havandeskapets umbäranden drabbade aldrig kvinnor som kunde leda kraften. När Arianda kom tillbaka hade hon på sig älgkläder igen. Hon hade den fortfarande våta sjalen över armen, en mörk huvudduk runt huvudet för att hålla undan håret och ett knyte på ryggen. Till skillnad från Dorinda och Nardere bar hon inte mängder av armband och halsband, utan bara ett enda halsband bestående av små silverskivor sammanlänkade i ett invecklat mönster och ett elfenbensarmband tätt snidat med rosor och törnen. Hon räckte den trubbiga dolken till Elaine. Du måste ha den här så att du är trygg. Jag ska försöka besöka dig så ofta jag kan. Det kanske blir tid för enstaka besök, sa Nardere strängt. Men du har halkat efter och måste arbeta hårt för att komma i kapp. Märkligt, sa hon förundrat och skakade på huvudet. Att prata så oberört om att komma på besök så långt bort ifrån. Att förflytta sig över flera rastmil, hundratals rastmil med ett enda steg. Det är märkliga saker vi har lärt oss i våtländerna. Kom, Avienda, vi måste gå, sa Dorinda. Vänta, sa Elaine. Var snälla och vänta bara ett ögonblick. Med dolken i ett hårt grepp rusade hon ut i påklädningsrummet. Sefani, som just var i färd med att hänga upp Aviendas blå klänning, stannade upp för att niga. Men Elaine tog ingen notis om henne, utan öppnade det snidade locket till sitt smyckesskrin. Längst upp bland alla halsband, broscher och armband i sina respektive fack låg en brosch i form av en sköldpadda, gjord av vad som såg ut som bärnsten och en sittande kvinna insvept i sitt eget hår, synbarligen snidad i åldrat elfenben. Båda var Anne Greeler. Hon la ned den hornskaftade dolken i kistan, tog upp sköldpaddan och plockade sen av ett infall åt sig den vridna drömringen av sten som skiftade i rött, blått och brunt. Hon kunde inte använda den sedan hon blivit med barn, och om hon ändå lyckades väva ande så hade hon fortfarande silverringen med sina hopflätade spiraler som räddats från ispan. Hon skyndade tillbaka till salongen där Dorinda och Nardere var mitt uppe i ett gräl, eller i varje fall en hetsig diskussion, medan Esander låtsades titta efter damm genom att dra med fingret under bordskanten. Att döma av hur hon höll huvudet lyssnade hon emellertid uppmärksamt. När Rhys, som just höll på att ställa tillbaka Elaines tallrikar på brickan, stirrade öppet på älgkvinnorna med gapande mun. Jag sa att hon skulle få smaka på remmen om vi sinkade avfärden, sa Nardere med viss hetta när Elaine kom in i rummet. Det är knappast rättvist om det inte är hon som orsakat det. Men jag sa vad jag sa. Du gör vad du måste, svarade Dorinda lugnt, men med ett spänt drag kring ögonen som antydde att det inte var det första hon hade sagt i frågan. Vi kanske inte sinkar någonting. Och kanske betalar Abienda gladeligen priset för att få ta avsked från sin syster. Elaine brydde sig inte om att försöka tala i Aviendas sak. Det skulle inte ha tjänat någonting till. Avienda själv uppvisade ett jämmod som skulle ha gjort en ACD-heder. Som om det inte hade någon som helst betydelse huruvida hon blev pryglad för någon annans misstag. De här är till dig, sa Elaine och tryckte ringen och broschen i hennes systers hand. Inte som gåvor är jag rädd. Vita tornet kommer att vilja ha dem tillbaka. Men för att använda vid behov. Avienda tittade på sakerna och flämtade. Till och med att låna dessa är en stor gåva. Du skämmer ut mig, syster. Jag har ingen avskedsgåva att ge dig i gengäld. Du ger mig din vänskap. Du har gett mig en syster. Elaine kände en tår rinna ut efter kinden. Hon försökte sig på ett skratt, men det var tunt och ostadigt. Hur kan du säga att du inte har någonting att ge? Du har gett mig allt. Det glänste av tårar också i Aviendas ögon. Trots att de andra såg på slog hon armarna om Elaine och kramade om henne hårt. Jag kommer att sakna dig, syster min, viskade hon. Mitt hjärta är kallt som natten. Mitt också, syster min, viskade Elaine och kramade tillbaka lika hårt. Jag kommer att sakna dig också, men du kommer att få besöka mig ibland. Det här kommer inte att vara för evigt. Nej, inte för evigt, men jag kommer ändå att sakna dig. De kunde mycket väl ha börjat storgråta därnäst om inte Dorinda lagt händerna på deras axlar. Det är dags, Avienda. Nu måste vi gå om du ska ha något hopp om att slippa remmen. Avienda rätade på sig med en suck och gned sig i ögonen. Må du alltid finna vatten och skugga, syster. Må du alltid finna vatten och skugga, syster, svarade Elaine. Älfolkets avskedsfras hade en så slutgiltig klang att hon tillade tills jag ser ditt ansikte igen. Och rätt vad det var hade de gått. Rätt vad det var kände hon sig väldigt ensam. Aviendas närvaro hade blivit en trygghet, en syster att prata och skratta med, att dela sina förhoppningar och farhågor med. Men den tryggheten var borta nu. Echande hade slunkit ut ur rummet medan hon och Avienda kramades. Och nu kom hon tillbaka för att sätta tronens dotters diadem på Elaines huvud. Det var en enkel guldring med en ensam ros ovanför pannan. Så att legoknäktarna inte glömmer bort vem det är de pratar med i snod. Elaine hade inte märkt att hennes axlar sjunkit ihop förrän hon sträckte på sig. Hennes syster var borta. Men hon hade en stad att försvara och en tron att vinna. Nu måste hon finna sin styrka i plikten.